Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen kring utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. En gång i tiden startad av Jessica Rosvall, Paul Jonsson och undertecknad Hans Wallmark. Nu har vi en ny laguppsättning. Hej Magdalena
Turesson!
Exakt, för detta skröder. Du är Moderaternas
första namn i utrikesutskottet.
Hej Jörgen
Berglund!
Och du har kvar ditt efternamn?
Ja, det har jag.
Ja, och du är Moderaternas
första namn i försvarsutskottet.
Mycket bra. Och själv heter jag då Hans Wallmark och är Moderaternas första namn i EU-nämnden och lite annat smått och gott. Vi har en gäst. Detta är Paul Jonsson. Hej Paul Jonsson.
Hej Hans Wallmark.
Du är försvarsminister.
Precis så är det.
Och har varit det i ungefär 2 månader nu. Du håller ju på Färjestad, märkligt nog. Jag håller ju på Rögle, det är mer begripligt. Och då finns ju den här givna sportfrågan. Hur känns det att nu ha varit statsråd i 8 veckor?
Ja, det känns väl rätt så ansvarsfullt får man väl säga. Det här är ju ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sen det andra världskrigets slut, eller åtminstone i alla fall sen början på 1980-talet som den nya regeringen tar vid. Och det är klart att säkerhetsläget har väl i någon mån gått från bad to worse. Dels handlar det ju om att Ryssland har gjort en partiell mobilisering, som man hävdar en partiell mobilisering. Dels som man under hösten genomfört illegal annektering av 4 provinser i Ukraina. Man har skalat upp kärnvapenretoriken, och sen 10 oktober har vi också sett hur Ryssland bedriver fjällstridsbekämpning över stora delar av Ukraina, både med robotar och missiler och drönare. Så dels är det ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Sen står vi också inför stora utmaningar men också möjligheter. Jag tänker naturligtvis på att vi står inför dörren för ett svenskt NATO-medlemskap. Det tar ju mycket av tid och naturligtvis att förbereda sig inför det. Och så ska vi ta över både ordförandeskapet faktiskt inom EU 1 januari men också ha ett ordförandeskap för Nordefco, det nordiska försvarsamarbetet. Så vi har mycket på tallriken för den nya regeringen.
Men du Paul, kriget i Ukraina påverkar väl ditt arbete ganska mycket också, och du besökte ju nyligen Ukraina. Vad kan du berätta om det besöket? Vad var dina främsta intryck och var på plats i Ukraina?
Ja, det är klart att man besöker Ukraina och Odessa och framförallt Mykolaiv, som jag gjorde, så kom ju kriget in på skinnet på en. Man lever nära kriget, och det man ju slås oss av när man kommer in, det är ju att Ukraina är ett land i krig. Man märker det genom att det är nedsläckt på kvällar, man har ju ransonering av el. Man ser det genom skolor som är beskjutna, man ser det genom till exempel universitet som man har sprängt, och Ryssland har gett sig på idrottsanläggningar och mycket av den civila infrastrukturen som man gör på ett rent systematiskt sätt. Det man ju förundras och imponeras av också är ju det ukrainska befolkningens motståndskraft. Och när vi pratade med många av de militära ledarna så sa de att vi hade aldrig klarat detta om det inte var så att det fanns en väldigt stark försvarsvilja och en folkförankring. Och några av de här lärdomarna som man kan dra, det är ju också som ukrainarna gjorde från 2014, det var ju också att bygga upp det civila försvaret. Och i Sverige har ju byggt upp det civila försvaret uppifrån och ner, men i Ukraina började man precis tvärtom. Man började att stärka motståndskraften ute i kommunerna. Och sen har man byggt det uppåt. Sen finns det naturligtvis viktiga militära lärdomar att dra också då, liksom kopplat till behovet av luftförsvar. När man ser också att ryssarna använder mycket fjällstridsbekämpning. Man brukar säga att i modern warfare there's no sanctuary, because man kan nå till stora delar av Ukraina med ryska fjällstridsbekämpningar hela tiden. Man ser inträdet av drönare på slagfältet. Man ser vikten av underrättelse från rymden inte minst. Så det finns många sådana militära lärdomar att dra. Men när man pratar med ukrainarna i allmänhet så säger de att det är motståndsviljan hos befolkningen som är den stora tillgången. I kombination också med att man gradvis har fått mer stöd från väst.
När vi är inne och pratar om Ukraina, Paul, så tänker jag så här. För bara en kort tid sedan så beslutade vi helt enkelt om det så kallade vinterpaketet. Det största paketet med stöd till Ukraina. Det innehöll bland annat luftvärn och lite andra saker. Kan du berätta, du som har varit där, har du något intryck, gjorde det nytta? Och kanske den viktigaste frågan, hur ser fortsättningen ut? Kan vi vänta mer stöd till Ukraina från svensk håll?
Jo, men det gjorde nytta, och det kom precis i rätt tid. Det så handlade det om att ryssarna i mitten av oktober om sättet på det sättet man bedrev Ukraina. Här bedriver man så systematiskt angrepp mot kritisk infrastruktur, mot befolkningscentrum och inte minst mot elsystemet. Så då behöver man ha luftförsvarsutrustning, och precis det vi skickade. Dels skickade vi ett luftvärnssystem och så skickade vi kvalificerad ammunition till ett annat luftvärnssystem. Och det andra vi gjorde var ju också skicka väldigt, väldigt mycket vinterutrustning, och det måste soldaterna ha, för vintern kommer och det är väldigt smärtsamt att befinna sig, inte minst då i östra Ukraina där ju man jobbar i skyttegravar helt enkelt, så att det har verkligen gjort nytta för det. Sen kommer det att komma fler stödpaket också. Det var ju det nionde stödpaketet och det var ju 50% större än de åtta tidigare som har skickats. Så dels handlar det om att föra över mer vapen och mer kvalificerade vapen, och det kommer vi återkomma till. Det andra är ju också utbildning som är väl så viktigt. Jag besökte Interflex som är en övning i Storbritannien som vi tillsammans med ett antal andra länder bedriver, där vi på 5 veckor utbildar ukrainska soldater. Och de lämnar Storbritannien väldigt välutrustade. Och så handlar det också om att skapa bättre förutsättningar för Ukraina att kunna köpa försvarsmateriel från Sverige. Och det bedriver FMV tillsammans med den försvarsindustri som finns i Sverige också, ett systematiskt arbete. Så det finns många sätt som vi kommer att behöva jobba för och stötta Ukraina under lång tid framöver. Vår bedömning är ju att det är, tyvärr då, kommer att hålla i sig under lång tid, och det finns inga, att det inte är sannolikt på något sätt att ryssarna kommer att sluta krigföringen inom överskådlig tid, och då måste vi utveckla ett långsiktigt och hållbart stöd till Ukraina.
Och Ukraina kommer ju också prägla det svenska EU-ordförandeskapet. Sverige går ju in nu 1 januari 2023 och blir då själva ledarnationen utav de 27 stycken som EU har idag. Och det är en stor sak. Det hände senast att Sverige hade ordförandeskapet 2009. Och det kommer att prägla de här kommande 6 månaderna. Jag glömde att påpeka det i påannonseringen här. Jag blev så echauffierad över namnbyten och minister på plats och alltihopa. Så att jag glömde då nämna att idag så är det då torsdag den 15 december. Och det är ganska sent på eftermiddagen. Det är ju mycket julfirande och så överallt. Men igår, den 14 december, så presenterades då Sveriges ordförandeprogram utav statsminister Ulf Kristersson. Och man kan väl säga att det var ett ganska hoppfullt program i en så bedrövlig och svår tid. Och det beskrev ju du också, Paul, inledningsvis, hur alla de här utmaningarna, men ändå liksom hoppfullheten. Och att det handlar om att hantera saker och ting på lång sikt, den europeiska konkurrenskraften, Europas förmåga att hantera den gröna omställningen, säkra jobben, säkra energin. Men på kort sikt så blir det ju väldigt mycket Ukraina. Alla ministrar är ju ansvariga för sin lilla del i det europeiska ordförandeskapet. Hur ser du på ditt ansvar som försvarsminister under de här kommande 6 månaderna? Hur kommer du att agera som EU-ordförande för just försvars- och säkerhetsfrågorna?
Det finns ju många områden som påverkas utav EU-medlemskapet inom mitt ansvarsområde, men allra högst på dagordningen står ju stödet till Ukraina, och det är i lite olika former. Dels så handlar det om att regeringen aktivt arbetar för att Ukraina ska ha det här medlemskapsperspektivet. Vi är ju en utvidgningsvänlig regering och det kommer vi att arbeta hårt med. Det andra som vi gör är också en utbildningsinsats inom ramen för det som heter EU Man Ukraine. Och där har framförallt Polen och Tyskland åtagit sig att utbilda upp till 15 000 ukrainska soldater. Och det kommer Sverige också bidra till, den utbildningsinsatsen. Vi har anmält stabsofficerare och vi kommer också ha rena instruktörer på plats för att utbilda de ukrainska soldaterna. Europeiska fredsfaciliteten håller vi också på att tillföra mer medel med. Den skapar ju också förutsättningar för att få en finansiering för överföring av mer försvarsmateriel till Ukraina. Jag måste verkligen säga det, och stötta Ukraina, det är verkligen att investera också i vår egen säkerhet. Och det är både den rätta saken och den smarta saken att göra. Det är ett så centralt svenskt intresse att Ukraina både överlever men också kan upprätthålla sin territoriella integritet och få sin frihet tillbaka. Så det är väldigt högt prioriterat. Andra frågor som berör säkerhet och försvar, och då är det en svensk paradgren när det kommer till EUs försvarssamarbete, det är partnerskap. Här jobbar vi mycket med EU-NATO-samarbetet. Och kan man säga att EU och NATO har väl aldrig arbetat så nära som inför och under det här kriget. Och det ska vi ju ta fasta på. Och det vi också ser är allt mer överlappnande medlemskap. För det går ju Sverige och Finland snart in i NATO förhoppningsvis. Och vi ser att redan Danmark ansluter sig fullt ut till EUs säkerhetsförsvarssamarbete. Så vi tycker att kärnorna står rätt nu för att också fördjupa EU-NATO-samarbetet. Den sista punkten också jag vill lyfta är att vi behöver också fördjupa samarbetet mellan EU och viktiga strategiska partners. Och det kan vara USA, det kan vara Norge, det kan vara Storbritannien, det kan vara Kanada eller det kan vara Turkiet. En av de här områdena som vi arbetar med där EU och NATO kan arbeta mer tillsammans också är på militär rörlighet och mobility. Så för att kunna säkra att man kan transportera militära resurser över gränserna. Det är både viktigt både för EU och NATO.
Får jag bara bryta in här att jag tror att det är viktigt på riktigt det Jörgen lyfte upp och som du svarade på med vapen, den kontinuerliga tillförseln. Och sen så tror jag att det är viktigt på riktigt det Magdalena och jag delvis sysselsätter oss med den utrikespolitiska dimensionen, nämligen det moraliska stödet för Ukraina. Och då är medlemskapsperspektivet som Paul nämnde väldigt centralt. Och sen tror jag att det är viktigt att man, inte minst i jultider, värnar treenigheten. Och det gör att det är bra att också nämna medlemskapsperspektivet för Moldavien och för Georgien. Därför att de är också blir påverkade av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också Rysslands riktade motreaktioner mot de här länderna också. Så att vapen och medlemskap, det tror jag är saker som det är väldigt centralt att hela tiden påminna om.
Yes. Hörrni, en annan sak som hände den här veckan. Igår var ju Ulf i kammaren och presenterade prioriteringarna för ordförandeskapet. Men tidigare i veckan så utsåg ju regeringen också en ny försvarsberedning. Där Hans är ordförande och Jörgen ledamot. Och Paul, för de som lyssnar och kanske eventuellt inte vet vad försvarsberedningen är och vad försvarsberedningens roll är. Kan du berätta?
Ja, i ett nötskal så är det regeringens forum för utformningen av den långsiktiga säkerhetsförsvarspolitiken tillsammans med riksdagens partier. Så står det officiellt i ett antal dokument. Och det är ju ändå så att säkerhetsförsvarspolitik, det värnar vi om breda överenskommelser kring. Och det handlar ju nu också naturligtvis för att det är så väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Och då är det en styrka om vi är överens inom de här områdena. Det är kanske extra viktigt just på säkerhetsförsvarspolitiken. Och det andra är ju också att det här med militär verksamhet är ju väldigt långsiktig verksamhet. Och då är det bra att de myndigheter och de organisationer som är engagerade i detta får långsiktiga besked. Så därför är försvarsberedningen viktig. Vi brukar säga att försvarsberedningen, den ska värnas både till form och till innehåll. Och det innebär både att man ska verkligen använda försvarsberedningen på det sättet som den är avsett för att hitta de här lösningarna. Och de överenskommelser som man kommer fram till där, de ska också omsättas till praktisk politik. Vi har under några år haft en annan form av försvarsberedning som både jag och Hans har suttit med i. Och det har varit en ren förhandlingsdelegation där vi har suttit på försvarsdepartementet och förhandlat med försvarsministern om ett antal frågor. Och det där gör sig inte speciellt bra om man vill hitta breda säkerhetspolitiska lösningar. Därför har vi från regeringens sida sagt att det är viktigt att ha en självständig försvarsberedning och att den då bör kanske inte träffas på försvarsdepartementet, utan det är helt naturligt att den sitter på riksdagen och den bör ha en ordförande som inte är försvarsminister, utan vi har ju istället då valt Hans, just med just på att Hans har den förmågan att kunna hitta breda säkerhets- och försvarspolitiska överenskommelser. Så att Hans, du har ett stort och viktigt ansvar framför dig, och försvarsberedningen nu har ju fått ett rätt så fritt och öppet mandat för att göra en säkerhetspolitisk omvärldsanalys. Det handlar ju om att man verkligen nu måste ta lärdomar från det, både det civila och det militära försvaret, från de erfarenheter vi kan lära oss från kriget i Ukraina. Det handlar om att ni kommer ha en viktig roll i försvarsberedningen också om att utforma vilken roll Sverige ska ha i NATO, och ni kommer också ha en kontrollstation i försvarsberedningen där vi utvärderar det försvarsbeslut som vi tog den 15 december 2020 och ser, har vi nått upp de målsättningarna? Och så finns det ett antal utestående punkter där också som försvarsberedningen ska hantera.
Men Hans, berätta, vad händer nu?
Ja, nej, först så går jag omkring och verkligen understryker det försvarsministern sa, nämligen att det här ska en oberoende ställning. Det tror jag är viktigt. Och det är en återgång till den gamla tanken på försvarsberedningen som ett samråds- och tillitsorgan. Så det är viktigt. Sen tror jag också att man ska titta på själva det optiska när beredningen presenterades igår. För då var det statsministern i mitten och så var han flankerad av försvarsministern och ministern för civilt försvar, vilket då understryker det värde som jag uppfattar det som regeringen sätter på försvarsberedningens arbete. Vill man ha den långa versionen så ska jag göra reklam för en systerpodd till Håll gränsen, nämligen Höjd beredskap som är Aftonbladets ledarpodd. Och de har ett nytt avsnitt med Victorin och Oksanen och Anders Lindberg och Amanda Wahlstad där jag intervjuas i 47 minuter. Så man kan gå in via Aftonbladet och hitta den där. Då får man reda på lite grann om den kurs jag hade tänkt sätta framåt. Men jag tror att jag har ju då suttit i olika försvarsberedningar de sista 10 åren, så jag har ju med mig lite blandade erfarenheter. Och jag måste säga att de sista årens beredning under Björn von Sydows ledning är ju ett inspirerande föredöme. För han lyckades upprätthålla en god ton, ett i väldigt positiv mening akademiskt förhållningssätt. Och det gör att man då kan liksom pröva alla de här frågorna utifrån olika vinklar. Men det som är då fördelen är att det ligger 2 byggstenar som vi inte haft tidigare som är bra. Nämligen 6 partier, minst 6 partier, är för ett svenskt NATO-medlemskap. 8 partier är för försvarsutgifter upp till motsvarande 2% av BNP. Det här är 2 väldigt stora förändringar som skiljer den här beredningen från andra. Det som då är på minuskontot är att man kan förmärka en viss bitterhet hos i valet förlorande partier. Och det hoppas jag att vi ska liksom lyckas undvika att få in i sammanträdesrummet. Så vi behåller liksom en god, respektfull ton till varandra kring sakfrågorna och lämnar eventuella liksom valkommentarer bakom oss. Med det så tänkte jag glida över till en annan fråga som är minst lika viktig i dagar som dessa. Det är ju budgettider. Och för någon dag sedan så hade vi möjligheten att få riksdagens besked om att den ställer sig bakom den nya regeringens budgetramar. Det är lite nytt. Tidigare regeringar har inte alltid lyckats med det här konststycket, utan det har blivit oppositionens budgetramar som har gått igenom. Lite tillspetsat och utan att vara alltför konfliktsökande så kan man ju konstatera att Mikael Damberg har då alltså förlorat omröstningen om sina budgetramar både som finansminister och nu som oppositionsledare i ekonomiska frågor. Medan då Elisabeth Svantesson har då lyckats vinna både i opposition och nu som regeringsföreträdare. Och det får man väl ändå beskriva som både stort och en frontförflyttning. Men det här ska ju sen brytas ner i olika delområden. Och jag tänkte då börja först med det lite, som jag uppfattar det, enklare delområdet, nämligen försvarspolitiken. Ni ska ju i närtid debattera själva innehållet i budgeten, Jörgen. Kan du bara beskriva hur budgetdiskussionen har varit kring försvaret? Sen ska vi komma in på det lite svårare och jag ska berätta sen vem det är som får svara på den frågan.
Nej, men det är kortversionen, om man inte orkar lyssna på mig hela tiden, det är väl att vi vinner även här. Och man kan konstatera att någon samlad opposition finns ju inte. En reservation, Centerpartiet. Handlar om FRA, de vill minska budgetramarna FRA, vilket vi tvärtom tycker att det är väldigt viktigt att satsa på. Ökad försvarsunderrättelseförmåga är otroligt viktigt, framförallt i ett läge där vi befinner oss nu. Dessutom medger ju också ett ökat möjlighet att stödja polisen i deras arbete mot gränsöverskridande brottslighet. Så otroligt viktigt. Men sen är det väl så att det finns 4 så kallade särskilda yttranden. Socialdemokraterna har ju inte särskilt lagt ner mycket tid på det här, utan de hänvisar till lite allmänna formuleringar och så vidare. Så att jag känner mig jättenöjd. Vi vinner igen.
Och som sagt, då, idag är det 15 december, imorgon är det 16 december. Då ska ni diskutera själva innehållet. Och för alla som då vill följa det och kanske lyssna på den här podden i efterhand eller lite senare, så går det ju alldeles utmärkt att gå in på riksdagens hemsida och titta på de här debatterna, inklusive också presentationen av EUs ordförandeprogram igår den 14 december. Nu, den lite svårare nöten. Magdalena, i utrikesutskottet så är det kanske inte samma harmoni som i försvarsutskottet. Är det en korrekt beskrivning?
Ja, hos oss har vi ju två utgiftsområden. Utgiftsområde 5, internationell samverkan, och utgiftsområde 7, internationellt bistånd. Och det är väl internationellt bistånd, utgiftsområde 7, där det kanske har varit lite högre tonläge. Men jag måste säga att jag blev ju väldigt, väldigt förvånad när Socialdemokraternas budgetmotion lades på bordet. För det som svart på vitt var där stämde inte riktigt överens med den höga svansföring och retorik man har haft. Så att, ja, jag ska inte avslöja alla mina argument inför budgetdebatten gällande biståndet som äger rum på tisdag den 20 december. Men man säger ju en sak men gör en annan. Och skulle man räkna på det där, jag har inte gjort det. Jag hörde någon annan säga att ja, men, regeringens budgetförslag blir 0,88 av BNI, och oppositionen, Socialdemokraterna, de har ju inte en samlad budget, utan Socialdemokraternas budgetförslag är 0,91 av BNI. Har inte räknat på det här själv, vi hörde någon annan säga det. Men ja, om man nu är väldigt fixerad vid just andel av BNI, så lever de inte ens själva upp till 1%-målet som de har hållit.
Och det är väl ett ganska stort trendbrott, för de har ju verkligen pucklat på andra partier, till exempel Moderaterna, som har sagt att låt oss hitta en ny syn i biståndspolitiken, och då har de krampaktigt hållit kring detta med att det ska vara minst en, eller det ska vara 1% av BNI. Så att det är väl i så fall en kraftfull förändring. Då har ju de också bytt uppfattning.
Ja, alltså om man gör en framtidsspaning så tror jag att 1%-målet är borta.
Och det får man då tacka egentligen Moderaterna för ja. Det är ju vi som har drivit ändå den intellektuella diskussionen kring det och sagt att vi ska naturligtvis värna internationellt stöd. Inte minst Ukraina är ju en viktig del i det, men vi ska inte vara fixerade vid ett utgiftsmål.
Nej, det viktiga är ju vad man gör och hur man gör, inte att man spenderar exakt en viss summa pengar som är kopplad till BNI, utan det är ju vårt engagemang, vad vi gör. Sen är ju det här prioriterat, alltså om man tittar runt om i världen och inte minst vårt närområde i Ukraina, så behövs det ju jättemycket resurser som vi också avsätter. Regeringen avsätter ju 5-6 miljarder varje år, de kommande 3 åren. Det är ju enorma summor pengar och behoven är ju enorma. Men det är ju vad man gör och hur man gör som är det viktiga. Inte att man spenderar just en viss summa kopplat till andel av BNI.
Nu Paul Jonsson, du som försvarsminister är också en del av kollektivet, den svenska regeringen. Och nu får du då svara lite kort på vad är dina talepunkter på den samlade budgeten. Vad är det Tidöpartierna som dessutom då trattar ner i Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som regeringsbärande partier. Vad är er samlade budskap om budgeten?
Ja, det är ju ändå en fokus på intern och extern säkerhet. Det är satsningar både på rättsväsendet och det är faktiskt på försvaret. Så det är bland de största ökningarna som vi har inom utgiftsområdet som man tittar på. Utgiftsområde 6 så är det precis som Jörgen Berglund säger, det är stora satsningar på FRA, det är drygt 200 miljoner extra. Och det är klart att jag har ju väldigt mycket kontakt med underrätts- och säkerhetstjänsterna nu, och de går väldigt tungt. De produkter som de producerar har väl aldrig varit så högt efterfrågade som är nu, så det är viktiga satsningar här och nu på försvarsunderrättelseförmågan, och det är på förekommande anledning. Det andra som vi också säger i budgeten, det är ju att vi flyttar fram 2%-målet från 2028 till 2026. Och sen ska ju det också naturligtvis NATO-anpassas. Men vi såg ju också framför oss risken att Försvarsmakten skulle få höjda kostnader. Det kan ju handla om strategiska materielprojekt, men det kan också handla om höjd dollarkurs, höjda drivmedelspriser, inflation. Och det är ju bra att man uppnår 2%-målet tidigare än 2028. Och jag har förstått att även Försvarsmakten har nu 2% till 2026. Låt mig också säga att det är väldigt viktigt i förhållande till vår NATO-anslutning. Jag brukar säga att 2% tid som möjligt handlar också om att värna solidaritet och också sammanhållning inom NATO. Och där har ju de allra flesta länder i vårt eget närområde, såsom Finland och baltiska länderna, Polen, nu också Tyskland, är på väg upp mot 2% till 2024. Då kan inte vi falla efter. Så det är också ett viktigt besked. Sen kommer ju ni inom ramen för försvarsberedningen också få förhandla fram förhoppningsvis en bred överenskommelse kring 2%-målet och att vi ska kunna uppnå det så snabbt som möjligt.
Jag känner ett behov av att vi måste utveckla hur vi tänker när vi pratar om 2%-mål och 1%-mål. För de som lyssnar så kanske argumentationen inte riktigt... Och man får väl fundera lite på begreppen, för att 2%-målet... Nu ska jag inte lägga ord i försvarsministerns mun, men jag tänker att även där handlar det ju inte om att det är just en viss andel av BNI, utan det är ju vår försvarsförmåga som är... Och ja... Det är väl inte orimligt att tänka att det kanske behövs ännu mer pengar, och vill man räkna om vad det blir i andel av BNI, det kan man ju göra med biståndet också, så är ju det en relevant siffra för att kunna jämföra sig med andra. Men det är ju inte ett utgiftsmål kopplat till just en andel av BNI.
Det är jättebra att du säger, och så ska jag snart ge över ordet till Hans Wallmark som är den som är chefsingenjör och som kan lägga ut texten bättre än vad jag kan på det, men vi brukar ju prata om motsvarande 2%, och här vill jag vara glasklar och tydlig. Och utbetalningsmålet så som finns på biståndssidan, där det ju åker upp och ner och ska vara en exakt vetenskap att det ska ligga på exakt 1%, så har man aldrig gjort inom NATO, utan det har ju varit en ledstjärna för länder att sträcka på sig för att uppnå 2%, och i allt högre omfattning nu så pratar man ju också om 2% inom NATO som ett golv och inte som ett tak, men det är alltså motsvarande, det är ingen exakt vetenskap så som det har varit på, eller ett rent och skärt utbetalningsmål som har varit på biståndssidan.
Jag tycker det är så bra att Magdalena har tagit över min mantel, för det här har varit viktigt, och jag har inte minst gnuggat detta mot Paul Jonsson genom åren, därför att det är precis som du säger, vi är emot utgiftsmål, att spendera en viss summa. Däremot så vill vi ju att saker och ting ska växas mot innehåll. Och det är för att förstå hur mycket vi måste liksom växa försvaret med som vi använder BNI-måttet. Och det är precis som du säger, det är motsvarande. Det innebär att det kan vara absolut mer också, givet också över tid. Så att det är inte ett exakt antal kronor som ska spenderas, men däremot så behöver vi ett visst antal kronor minst som ska gå till vissa olika saker. Nu glömde jag faktiskt att ställa en annan fråga när vi var inne på försvarsberedningen, så jag tänkte ta den bollen. Jörgen, vad har du för förväntningar som den andra moderaten i försvarsberedningen?
Jag har stora förväntningar på, precis som du Hans har varit inne på, att nu ska vi göra en självständig analys. Det har ju hänt en hel del i världen sedan den förra försvarsberedningen. Det är ju redan nämnt, NATO-medlemskapet och kriget i Ukraina. Så jag har stora förväntningar på att vi också ska lyckas leverera ett bra underlag. Och jag hoppas verkligen att vi lyckas nå den samsyn som jag tycker är väldigt viktig på det här området. Det finns ju liksom inte tid för att bli oense. Statsminister Ulf Kristersson brukar ju säga att regeringen strävar hela tiden efter att vi ska ena och inte dela, vi ska samla och inte splittra. Jag tycker det är kloka ord, och de tar jag med mig in i försvarsberedningen, och känner mig väldigt trygg med dig Hans som ordförande i det. Det tror jag du kommer lyckas väl med. Men vi får vara trevliga och lyhörda, och samtidigt då säga vad vi tycker och tänker, såklart.
Hörrni, vi håller ju på med utrikespolitik, och största delen av världen ligger ju utanför Sverige. Och förra veckan så var ju du, Hans, i USA. Och där det precis har varit mellanårsval. Hur märktes det under ditt besök?
Jo, men det märktes så tillvida att det inte riktigt blev det man hade förväntat eller varit orolig för. Det är ju fortfarande så att Trump ligger som en tung skugga över amerikansk politik, och inte minst över det republikanska partiet. Och det valet trodde man då skulle eventuellt gynna Trump och hans kandidater. Så blev inte fallet. Tvärtom, många av just de kandidaterna som har ifrågasatt valresultatet för 2 år sedan, så kallade trumpister, gick ju förvånansvärt dåligt och blev inte invalda. Det här blev ett uppvaknande förhoppningsvis för det republikanska partiet, att man måste liksom söka valbara kandidater. Samtidigt så är det så att allt nu krattar man manegen inför det stora valet om två år. Då är det liksom presidentval och så är det som vanligt val till, till representanthuset och så en tredjedel av senatens platser. Så att republikanerna står inför vägvalet. Ska man satsa på trumpismen som inte gick så bra i år, men där han ändå har ett stort kontroll över partiet, eller ska man försöka hitta mer valbara, gamla, traditionella kandidater? Det man ska hålla ögonen på är ju då guvernören i Florida som utpekas då som en, den möjliga utmanaren. Det finns nog några till, men jag tror att en viss ledarskapsstrid kan förväntas inom republikanerna. Hos demokraterna så är ju Biden har ju lyckats med konststycket att kanske haft världens minst uppmärksammade 80-årsdag. Och det är därför att alla inser på demokraternas sida att en president som ställer upp eventuellt i omval som är 82 kommer att vara 86 i slutet av den mandatperioden kan vara lite svårinsäljbart. Samtidigt då som till exempel Kamala Harris som är vicepresidenten inte är speciellt populär. Så att i grunden är det så att båda partierna har problem och svårigheter och båda partierna behöver hitta breda medelkandidater som kan hela ett land som på många sätt är delat och splittrat. Men to be continued som det heter. För att då kasta över heta potatisar så kan jag ju nämna att det finns ju andra problem som vi också uppmärksammar. Iran till exempel. Och det är ju alldeles ohyggligt hur regimen i Teheran slår ner på sitt eget folk och ett modigt folk där kvinnorna sliter av sig slöjorna, där inte minst den unga generationen markerar mot en ganska korrupt regim, ja stryk ganska och så ersätter vi med ett annat epitet, en korrupt regim. Hur hanterar Sverige nu Iran, hur vill du beskriva det utifrån utrikesutskottets perspektiv, Magdalena?
Ja, men, först vill jag bara instämma, det är svårt att hitta orden för det som sker. Och antagligen så får vi ta del av bara en bråkdel. Alltså vi vet nog inte allt av det, de övergrepp mot det här otroligt modiga folket som bara vill ha frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Så att det är ju, och engagemanget i riksdagen är jättestort och engagemanget bland svenska folket för Irans folk är ju enormt. Alltså vi har haft flera debatter i riksdagen med helt fullsatta läktare. Otroligt stort engagemang. Alla vi riksdagsledamöter får ja, men säkert närmare 100 mejl om dagen, skulle jag gissa. Det är svårt och det är otroligt stort engagemang. Och det engagemanget finns också i Sveriges riksdag. Och svensk utrikespolitik, ja, Sverige är ju ett litet land. Det är väldigt viktigt att markera mot den iranska regimen. Men hur Sverige bäst kan hjälpa det iranska folket, det är genom EU. Och att EU tydligt markerar, har sanktioner och agerar mot Iran. Det är så vi bäst kan göra skillnad och hjälpa det iranska folket, att EU gemensamt agerar. Och här är ju Sverige pådrivande i EU för mer sanktioner och så långt som det bara är möjligt att pådriva för kraftfulla agerande, mer sanktioner, fler människor upp på sanktionslistan och alla tillbuds verktyg för att stötta det iranska folket.
Jörgen Berglund sa ju för en stund sedan att han hoppades att vi skulle nå så bred enhet som möjligt i försvarsberedningen. Och det här, jag tillhör ju dem, jag är på det sättet lite ålderdomlig politiker. Jag tycker just att försvarssäkerhets- och utrikespolitik är särskilt lämpade områden att försöka nå en svensk bredd, att mejsla fram det man kan kalla en svensk linje. Och därför tycker jag att när man kan hitta enighet, då ska man betona den. I stödet för Ukraina så är alla åtta riksdagspartier ohejdat på Ukrainas sida i deras försvar mot det ryska angreppet. Jag skulle nog vilja påstå att i Sveriges riksdag så är åtta partier ohejdat på det iranska frihetstörstande folkets sida. Så att ibland så är det nog viktigt att vi söker enigheten än den inrikespolitiska striden. Och Iran och Ukraina är två särskilt välskickade områden för det, tycker jag.
Mm. Och vår utrikesminister har verkligen hela riksdagens stöd när han åker till Bryssel och trycker på för tuffare sanktioner mot Iran.
Nu tänkte vi avsluta, och podden har då alltid en avslutande fråga. Så här i glöggfryntlighetens tider skulle det kunna vara att man då säger, vem skulle man vilja ge en julklapp och vad skulle det i så fall vara? Och det kan ju vara något fiktivt eller det kan vara något reellt. Pål Jonsson, försvarsminister, vem skulle du vilja ge vad i julklapp?
Jag skulle nog vilja ge en hästsko, för hästsko ger ju tur. Det skulle jag vilja ge till Hans Wallmark, för jag har förstått att hans Rögle är de nedre echelongerna numera i elitserien. Och det är ju så trevligt, Hans, när vi får fortsätta den här kampen mellan Färjestad och Rögle. Och det vore ju bedrövligt om det värsta skulle hända. Men det ska säkert gå bra i alla fall, med eller utan hästsko. Men det var väl det jag tänkte på här och nu.
Vi får se om bumerangen kommer tillbaka. Jörgen Berglund.
Ja, jag tänker säga, det blir en spoiler här, men jag vet att min fru, hon lyssnar inte på den här podden, så att till min fru så ska jag ge en, jag beskriver som ett spa-paket, för hon gör, precis som alla anhöriga till många yrkesgrupper, inklusive politiker, de tar ett stort ansvar hemma, så hon får någon form av spa-paket och hon slipper med i barnen och hunden.
Magdalena?
Ja, jag skulle vilja ge lite tid till alla våra väldigt, väldigt hårt arbetande statsråd. Om folk visste hur många tidiga morgnar och sena kvällar det är. Så jag skulle vilja ge till vår försvarsminister Pål Jonsson och alla andra mycket, mycket hårt arbetande statsråd en lugn dag med familjen, kanske efterföljt av en härlig sovmorgon dagen efter. Det skulle jag vilja ge i julklapp.
Ja, och jag tänkte då som julklapp, tyvärr bröt ju då Pål Jonsson udden av den pil jag hade tänkt rikta mot honom. Men i vart fall så tänkte jag ge ett löfte som jag verkligen ska infria, och det är att när Pål kommer ner till Nordvästskåne på något besök här i framtiden, då ska han få gå på en Rögle-match och förhoppningsvis få se en seger och dessutom då få en halsduk kring halsen. Så att detta kommer ju att locka honom ofantligt mycket att dra sig ner till Nordvästskåne. Jag har ju dessutom följt på nu de sista veckorna och ser ju vilket otroligt digert resprogram han har. Men vi ska nog kunna squeeza ner ett nordvästskånskt besök också. Med det, hörni, detta är lite julspecial. Vi kommer inte att återkomma i den här podden förrän på nästa år, 2023, då med förnyat engagemang och intresse och energi. Jag vill tacka Pål, Magdalena, Jörgen, och jag vill tacka Knivstas starke moderatman Tor som fixar tekniken. Och med det så tackar jag för oss idag. Håll gränsen. Vi hörs. Hej!